Åh, vad mysigt att just du har hittat till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och den här podden går ut på att jag måndag efter måndag träffar Sveriges kändiselit, kan man säga. Och ja, skalar av dem som en lök, lager efter lager, för att liksom komma åt det här som de aldrig tidigare har pratat om. Jag vill nyansera bilden av kändisarna. Jag vill liksom komma innanför kändisfasaden. Och ja, jag tycker jag lyckas ganska bra ibland, och ibland lyckas jag lite sämre. Veckans gäst är ingen mindre än artisten Uno Svenningsson. Och det här är avsnitt nummer 294 av min podcast. Och jag tror inte Uno behöver någon närmare presentation. Han är ju en artist som har varit verksam i många, många, många år. Och han har en röst som verkligen sticker ut. Har man en gång hört Uno Svenningssons vackra stämma, så glömmer man inte bort den. Och jag tycker vi fick till ett väldigt fint snack. Det kommer bjudas på lite musik, lite klipp, lite snack, lite historia, lite karriär, lite allt möjligt. Och ni får hänga med. Och veckans avsnitt klipps precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör Göteborgspodden. Och mig når ni på nemohedén@gmail.com eller på Instagram. Där heter jag kort och gott Nemo Hedén i ett ord. Ja, jag tror det är slutsnackat nu. Nu drar vi igång det här mysiga avsnittet med denna mysiga artist. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 294. Gäst Uno Svenningsson. Rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo. Ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ja, då kör vi igång. Nemo möter en vän med Uno Svenningsson.
Hej.
Hej. Fan, nu kör vi. Vad mysigt att få träffa dig.
Ja, detsamma.
Ja. Hej, hur är läget så här tidig sommar 2020?
Väldigt speciell är den ju. Och inte så konstigt med tanke på hur situationen är. Men alltså, jag har ju varit hemma sen viruset, det brakade löst med viruset där, så har jag ju varit hemma i... Jag var knappt varit utanför skyltarna, vet, 50 skyltarna i 3 månader. Så nu är man i Stockholm. Så att bara sitta här med dig nu, det känns som ett äventyr. Mm. Du vet hur det är. Men jag skulle ju spelat en massa i sommar. Jag skulle ju turnerat juni, juli, augusti. Allting är ju borta. Mm. Så istället så... kommer jag skriva massa nytt, hålla på med det. Och hemma mycket, kommer jobba mycket i med hus och trädgård och sådana grejer, sånt som man inte hunnit med. Det är lite avstressande också det här på något sätt.
Mm. Och hemma för dig är ju Stenungsund, va?
Ja.
Ja, så vi bara ger lite kontext till lyssnarna, för de som inte har stenkoll på dig.
Ja.
Jo, jag var så nyfiken på det där, för du är ju verksam i en bransch som har drabbats ganska hårt av corona, får man ändå säga.
Ja, det är topp tre nästan.
Ja, det får man säga.
Ja.
Men jag tänkte, jag har en liten liknelse eller en parallell här till... Du var ju också verksam när skivindustrin dog, kan man säga.
Ja, men...
Ja, det, kan man säga, är det 15 eller 20 år sedan till och med kanske? Vad ska man säga?
Jag kommer inte ihåg när det började riktigt. Men ska vi se här, om man tittar på skivorna man har gjort, så... andra plattan, tror jag, till och med andra soloplattan som kom ut 96, började det dala.
Mm.
Men sen gick det ju ganska snabbt, gjorde det. 2000 någonting där.
Mm.
Då började det verkligen.
För jag tänker så här, när skivindustrin började dala, så fick artister överlag försöka hitta liksom andra sätt att få in pengar, kan jag tänka mig. Och att det blev mycket fokus på livegig då.
Ja, det var
där pengarna kom in.
Amen.
Och nu faller ju livegigen bort.
Ja.
Ett tag i alla fall. Jag vet inte hur länge, men ett tag i alla fall.
Ja.
Så det blir som en slags liknande scenario, men det andra benet faller liksom bort.
Ja, sen tjänar ju Spotify, det tjänar ju inte så mycket på det här.
Nej.
Det är ju ett skämt egentligen.
Vad ska ni försörja er på närmsta tiden?
Ja, du, jag har en liten buffert, men det räcker ju inte sådär. Jag vet inte hur länge det kommer räcka. Huvudsaken är att man får vara frisk givetvis. Pengar, bara pengar. Men
finns det några idéer, eller hur tänker artister överlag just nu, tror du?
Vet
du?
Ja, men alltså, man måste ju få hjälp i så fall. Om det blir så att det här håller på året ut, och ja, det gör det ju givetvis, men och även nästa år. Får man ju sitta, man har ju förlag, man har ju skivbolag, man kanske kan göra någonting där. Sen vet jag inte om man kanske kan göra några streamingspelningar, att man gör till exempel att det är ett gig som du hade på något ställe, måste göra stället en spelning ändå. Mm. Fast man gör det som en streaminggrej då. Och så kan folk få betala om de vill då. Mm. Eller jag vet inte.
Känner du oro?
Lite. Mm. Ja. Mm. Faktiskt. Nu är jag ganska sorglös själv. Jag går inte omkring och tänker på det.
Nej. Ja. Jag fattar. Och just nu är du på en exotisk tur till Stockholm, kan man ju säga då, ja, eftersom att det är första turen på ett tag.
Få åka tåg liksom.
Vilken grej, träffa människor,
ja.
Träffa journalister,
ja,
wow.
Ja.
Hur länge är du i Stockholm en sån här sväng, och hur ser en sån här PR-truddelutt ut oftast?
Det brukar börja med morgon-tv. Och det är ju tidigt upp. Och sen så var det ju lite ledigt igår då. Så att men annars är det ju liksom löpande band grej. Träffa dig, det första jag gör idag är att träffa dig.
Mm. Uppskatta det, så att du är pigg och fräsch och inte helt urvattnad.
Nej då.
Sen. För det kanske är det eftermiddag, jag vet inte.
Nej. Det går ganska fort. Det går jätte liksom.
Men hur är det när man gör alltså 3-4 intervjuer på en dag? Är det lika kul och lätt att svara på frågor på liksom fjärde intervjun då?
Man upprepar sig, va? Ja, det blir så, för oftast så dyker ju samma fråga upp. Och ja, men det var ju bara jag svarade så där liksom. Det funkar ju. Nu gör man ju det igen. Mm. Men sen bor det på hur disträ man är just i tillfället.
Hur disträ är du nu då?
Ja, jag börjar komma igång nu.
Ja, vad skönt. Jag känner det. Vad härligt. Du, jag har faktiskt en liten anekdot om Stenungsund som jag tänkte dra för dig. Jag har en relation till den stan, faktiskt.
Ja.
Det här är lite sorglig historia, kan jag säga.
Okay.
Men 2009 så blev jag kär i en tjej från Stenungsund när jag jobbade utomlands. Jag träffade en tjej som var därifrån, och jag jobbade utomlands nere i Bulgarien hela sommaren.
Ja.
Och så lämnade jag mitt utomlandsjobb för den här tjejen, för jag blev så kär i henne.
Ja.
Hon var bara en turist liksom. Hon åkte hem och jag följde med henne hem några dagar senare liksom.
Ja.
Och när jag väl kom hem till henne i Stenungsund så sa hon att hon hade ångrat sig. Hon ville inte alls att jag skulle följa med. Så jag åkte alltså hem från Bulgarien till Stenungsund för kärleken. Och när jag kom dit så var jag inte välkommen. En mörk historia.
Det var en mörk historia.
Nästan en låt.
Ja, men det är fint. Det är så.
Jättefint, verkligen. Och nu ska inte det här samtalet handla om mig. Men jag kommer att tänka på den historien när jag hörde var du var ifrån.
Ja. Då är det ju en av få som vet var Stenungsund ligger också. För många undrar var det ligger. Man pratar om just Stenungsund.
Mm. Och det här med att bli kär utomlands och få för sig saker om att bara, nu det här är mitt livskärlek. Så bara en jävla...
Vad jobbar du med där då?
Nej, men jag jobbade, du vet, ung och dum, bartender på en charterort.
Ja.
Och träffade en turist som jag blev kär i. Skulle följa efter henne hem, liksom överraska henne, bara, nu ska vi. Och då var ju alltså jag för henne var ju bara en sommarflört liksom.
Ja.
Men jag trodde ju att det var liksom det
på
var
riktigt.
Ja, det var inte det. Men det fick jag lära mig den hårda vägen.
Ja.
Men nog om mig, känner jag.
Du med sin andra. Nej, det var.
Ja, precis. Ja, fråga på. Vad vill du veta mer? Vill du veta vad hon heter? Nej, gud. Det hade varit så hemskt om det var någon så här familjekompis till er.
Ja.
Jag har fått skämmas ännu mer. Du, vi ska lägga en liten lek som jag väljer att kalla för associationsleken. Känns det okej?
Okay? Ja.
Ja. Första ordet då i den här associationsleken lyder uppväxt.
Jag är uppväxt i Småland i en liten by som heter Hagelstorp. Ligger utanför Gnosjö. Kvinnorna bestämde sig för att skaffa barn samtidigt för att man skulle få kompisar och sådär. Så då 25, då tänker jag på alla mina barndomsvänner. Det var 25 ungar i den där lilla byn. Det var lite barn i Bullerby, du vet. Och tidsspannet mellan äldsta och yngsta, jag var kanske 10 år bara. Så att,
låter ju drömskt.
Det var det. Det var mycket... så fort man öppnade dörren hemma stod det ju någon där och väntade. Liksom. Mm. Nu ska vi... Vad ska vi göra? Alltså världen var ju så det var ju så liten liksom. Alltså allting var ju så komprimerat till bara just naturen, alla ungar. Vi lekte och vi hade kul och ja, man började skolan och sen blev det moppe och grejer. Men som bara åka in till Gnosjö var ju som åker in till en storstad, känner man liksom. Det var ju, och det är bara, vad kan det vara, 5000 invånare i kommunen eller något sånt. Ja, så är det.
Och nästa ord är alkohol.
Alkohol, då tänker jag på öl. Mm.
Vad har du för relation till alkohol?
Nej, men jag gillar öl.
Ja, nästa ord. Din röst. Mm. För jag tänkte på det när jag träffade dig. Att du, man brukar ofta tala om dig att du har så unik och speciell röst. Och du har fått höra hela ditt liv, antar jag. Sångröst, antar jag.
Ja.
Men när man pratar med dig så har du en ganska vanlig röst. Mm. Så det förändras ju mycket när du sjunger.
Ja, det har väl med diafragman att göra, tror jag. Att man, när man tar i liksom. Så det är där rösten kommer fram. Men om man pratar så är det väl... Ja, det vet jag inte hur jag tänker på.
Kan du fatta vad folk säger när folk säger att du har en unik klang i din röst? Eller tycker du bara så här, men vad pratar ni om? Jag sjunger ju bara som jag gör, liksom.
Det är nog mer så, tror jag. Det har ju varit... Jag vet, det var mina polare när det väl började. Man sjöng på någon fest eller någonting sånt där. Så var det någon som sa, fattar du hur bra du sjunger? Eller hur speciellt du sjunger? Och det gjorde man kanske inte då. Men jag insåg ganska snabbt att man berörde människor. Och sen var det ju ett sätt för mig att må bra och sjunga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Inga är ju som gjorde att jag mådde bättre. Jag hade ju lite problem med psykisk ohälsa och sådana grejer när jag växte upp. Så att då blev ju sången ett verktyg för att må bättre, helt enkelt. Mm. Det var där det började lite grann. Jag vet när vi gjorde vår första officiella grej med Fredag så fick vi snabbt en publik som följde oss. Och vi gjorde kanske 4-5 spelningar. Och sen så var det en kille som hörde oss på något ställe och bjöd upp oss i Stockholm. Café Bläcktornet, Mariatorget där. Han var ju också fascinerad utav rösten och vårt sätt att uttrycka oss med hur vi spelade ihop med Fredag. Och det var liksom, allting var speciellt tydligen. Och... Men i alla fall just det här att man fick en liten publik direkt som följde med överallt och de blev större och större innan vi gjorde någon skiva. Det var ju ett tecken på att det fanns någon dragningskraft i alltihopa. Och många pratade om min sång, kommer jag ihåg. Mm. Men det var väl där man insåg kanske att det var någonting man satt på.
Du säger vi var speciella på alla sätt, tydligen. Ja. Upplevde du aldrig själv att ni var speciella eller att din röst är speciell eller liksom så här, var det, alltså, man kanske inte kopplar sånt alls. Det är bara så här...
Nej, vi var ganska, vad heter det, det var lite ganska naivt alltihopa på något sätt. Nej, men man tänkte inte så mycket på det, mer än att man jag är ju själv lärd musiker, alltså med gitarr och sånt, och det var likadant Arne och jag, då var vi som bildade Fredag, Arne Johansson. Och han, han var ju vänsterhänt och spelade på en högerhänt gitarr, om man säger så. Ja. Så det blir liksom, det blir väldigt avigt redan där.
Varför gjorde han det för?
Ja, det vet det var liksom, han sa till mig en gång att han har lite problem med tajmingen då.
Ja.
Ja, men köp en tummaskin liksom och så sätter och repa liksom bara till och sväng på. Och så gick det ett halvår eller någonting sånt där. Och han blev kanonbra liksom och spelade liksom väldigt annorlunda också. Ja, men nu sitter du ju utan, ja, det är problemet att jag är ju vänsterhänt, så han spelar lite på en högerhänt gitarr. Och men herregud, varför köper du inte en vänster? Nej, det kändes inte bra heller. Ja, ja. Sånt där som...
Ja, oh, shit. Konstig grej alltså.
Ja. Nästa punkt. Det är två enäggstvillingar som heter Jan och Per Nordbring som hoppade in tumme och bas då.
Mm.
Som var mer skolade. Svinbra musiker helt enkelt. Så vårat yxiga liksom och lite kantiga sätt att uttrycka oss på smält ihop med lite mer professionalism, om man säger så.
Mm. Ni gifte sig bra liksom.
Ja.
Mm. Vad tyckte de då som var så här professionella musiker om att han spelade åt fel håll?
Ja, det jag tror inte de visste om det heller. Nej. Det var liksom, han sa ju inte det först. Det var ju det som han sa.
Ja, men det leder oss ändå in på nästa ord i den här lilla leken som är genombrott.
Vindarna tänker jag på då. Första skivan gick ju Vindarna i en låt, alltså kom ut 86. Och det året som Final Countdown kom ut också, då var väl de två låtarna som gick där. Den var något större i sig då. Men då slog vi igenom, vi hamnade på sommartoppen efter det. Först två eller tre, sen etta en hela sommaren då. Och där fick ju svenska folket upp ögonen för oss, kan man säga.
Hur minns du den tiden då med liksom gå till att bli en liksom offentlig person, att bli lite känd och så här? Var det någonting som du var bekväm med, eller var det någonting som var jobbigt, eller var det bara något som du kände tillhörde liksom?
Jag tror inte man tänkte så mycket då. Man var mer, det man tänkte på var inte just det här med att man blev kändis eller kändiskapet, utan man tänkte mer på att lyckas med sin musik. Och nå ut och få, det var ju då liksom man fick göra sin första turné också. Och så Helene som är med mig då, det är hennes man där, Lars Riksson var det som tog hand om, oss från US.
Mm. Ja, Helene då, för er som inte vet, är en, man får säga lite av en PR-legendar.
Ja, faktiskt.
Bland, på den svenska musikscenen.
Mm.
Nästa ord är motgångar / svackor.
Motgångar, då tänker jag på sången faktiskt, min röst. Jag fick en, det enda gången som jag förlorade rösten pågick kanske i 3-4 månader. Och det är liksom, utan rösten så är det ju allt borta, kan man säga. Och
när var det här?
Vad kan det ha varit? Någonstans slutet på 90-talet kanske, eller något sånt där. Och jag gick till en sån här sångpedagog som kollade mig, och man kunde inte se någonting som var lite rött bara, eller så här. Men det gick helt enkelt inte att sjunga. Men då visade det sig att efter ett tag, jag är astmatiker och hade bytt medicin. Man ska alltid, när man tar kortison och sånt, ska man alltid skölja halsen och sådär. Eller munnen. Och det gjorde man ju. Men det var den som gjorde det. Så att, och det tänkte inte jag på först. Att det kunde vara något sånt. Dumt nog. Men så jag bytte tillbaka till den gamla medicinen, och då gick det bara 3 dagar. Så kunde jag sjunga igen. Och sådär.
Hur rädd han du blir den här perioden? Börjar du tänka så här, jaha, vad ska jag göra nu då?
Jo, jag började fundera på, jag hade ju ingen direkt utbildning som verktygstekniker, heter det. Det var ju en sån här verktygsmakare jag gick. Jag var ju skoltrött.
Du hade ingen plan B?
Nej, jag hade ingen plan B. Nej. Så att det var ju liksom, ska jag göra? Men det var väl det jag tänker på först och främst. Mm.
Nästa är social fobi. Mm. Vad är det för folk som inte vet?
Social fobi är att i vissa situationer blir du väldigt obekväm och rädd. Du känner dig låst i din egen rädsla, kan man säga. Det är inget farligt, men det är väldigt obehagligt. Och du känner att du inte kan vara den du är. Man blir tyst, sluter sig i sig själv och känner sig bara, man vill bara därifrån.
Och det här brottades du med ganska mycket under din ungdom, eller när var det som värst?
Social fobi och panikångest kom ju i 8:an, tror jag. Och det var ju länge sedan, alltså, det var på den tiden, man pratade inte om sånt och folk visste ju, hade ju det fanns ingen namn på såna grejer. Och jag behöll ju sånt för mig själv, givetvis. Vi pratade alla män om det för att det var skämmigt. Det påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Men just att man blir ju rädd. Alltså, panikångest är ju liksom, då tror man ju att man ska dö. Att det är något som är fel med kroppen, hjärtat. Men man lärde sig leva med det. Och gick och pratade med någon, gjorde jag. Utan att någon annan visste om det. Att man smög lite grann.
Hängde panikångesten och den sociala fobin ihop? Var liksom, var de situationerna där du inte kunde känna att du kunde vara dig själv, var det utlösande faktor för panikångesten? Eller kunde du få det i andra sammanhang också?
Ja, det kunde man få. Men jag tror de hängde ihop lite grann. Alltså att när du kände dig svag och enklig och hade väldigt jobbigt, då blev man lite folkskygg. Och då kom ju även panikångesten, vad jag minns. Men den kunde ju komma från en klar himmel, som en blixt från en klar himmel också ibland. Även när man var... Oftast är det ju liksom... Alltså att prata. Prata med någon som förstår vad det handlar om. Och som berättar för dig att det här är inget farligt. Och du är inte ensam. Alltså det är många artister och sånt som är drabbade av det, vad jag har förstått. Skådisar och sådär. Det är ju otroligt vanligt. Jag vet inte riktigt vad som utlöste det. Men det började i alla fall i 8:e klass, kan jag säga. Och det har man ju med sig fortfarande. Det kommer ju att gå där.
Mm. Vad har du för relation till ångest idag?
När jag bara känner att det här är inte min dag liksom. Och så träna. Ut och spring eller ta en lång promenad. Och det är det bästa sättet. Det finns ju medicin också. Mm. Men det äter jag inte längre.
Antidepressiva och sånt.
Ja.
Mm. Ja, bra. Intressant ämne. Jag har också mycket relation till just ångest. Så det blir alltid intressant att höra andras vinklar på det.
Jag gjorde en låt faktiskt som heter Andas genom mig. Jag läste om ungdom och självmord. Och då i och med att jag känner igen mig i problematiken, du vet, man funderar ibland när allting är svart, så tänkte jag skriva en låt så man kan se den som ett brev till våra ungdomar. Lyssna på den.
Nästa ord på listan. Gud, jag blev så nyfiken. Jag vet inte om det här är privat, men vilka sorts mediciner var du gick på när du gick på antidepp och sånt? För eftersom jag själv har en relation till det, så blir jag nyfiken.
Jag vet inte, det var sertralin eller
ja.
Ja.
Ja,
tror jag.
Då är jag med. Ja, nästa ord är Karina.
Tänker på min vackra fru. Som som har stöttat mig genom alla åren och en fantastisk person, rakryggad, stark och klok, intelligent. Har hjälpt mig och hjälper mig väldigt mycket.
Mm. Hur länge har ni varit ett par och hur länge har ni varit gifta?
Sen 93. gifte oss 93. Det är 26 år, va?
Ja. Det är inte dumt. Det är inte dumt.
Nej, det är bra jobbat.
Träffades ni samma år också, eller?
Nej, träffades 92 var det väl, tror jag.
Ja. Har ni haft några
91 var det fast. 90-91.
Okay. Har ni haft några riktiga kriser genom åren, eller har det alltid varit ganska stabilt och tryggt? Liksom?
För det mesta har varit stabilt och tryggt. Mm. Men så är det ju med alla, förmodar i alla fall. Att det kommer lite... några svackar vi har haft givetvis, men det har vi ju rätt ut ganska fort.
Mm. Visst har ni ett barn ihop?
Två.
Varför?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kom det bara upp ett barn när jag googlade Uno Svensson barn?
Ingen aning.
Nej. Nej, jag skyller på Google då, inte ja. På min dåliga research.
Nej. Mark, äldsta pojken, han är 26 nu i år. 50 juli fyller han, och jag fyller 1 juli.
Ja.
Och sen har vi lille Joel då, som tog studenten i måndags.
Aha.
Mm. Han var annorlunda student kan jag säga.
Ja, ah, fy fan, stackaren.
Ja.
Var han bitter?
Ja, det var just det här med att åka flak, du vet, och åka ut och betala med sina kompisar. Det var väl det som sved, tror jag, mest. För det hade han ju, han berättade för mig att när han gick i högstadiet då, i Stenungsskolan där, så varje sommar såg man ungdomar som tog studenten och åkte runt och skålade med flaken, ballonger och grejer, och, ja, du vet. En dag ska jag göra det också. Mm. Så blev det inte så. Nej. Så att... men... de får se det som att... på något sätt är de ju... unikt. En unik årgång också.
Verkligen, så är det. Ja. Vad tycker de om farsans karriärval? Att farsan är artist och liksom lite känd och så här. Har de någon slags relation till det? Lyssnar de på din musik? Eller vad tänker de om hela...
Att de har varit väldigt avslappnade till det. Och så. Jag menar, om jag... Såg du när pappa var med på tv? Har du varit med i tv? Jaha.
De bryr sig inte ens.
Nej. Och den äldste pojken, han var 5 år gammal eller något sånt där. Så kom jag från dagis och han var väldigt bekymrad och kände sig liksom... obekvämt på något sätt, och jag frågade vad är det med dig liksom, hade det hänt någonting sånt? Så jag vill inte bli sjungare när jag blir stor.
Sjungare?
Ja, sjungare.
Sjungare, fint.
Ja. Och, men just den pojken, han, det var väl någon förälder som sagt skulle bli som pappa, du vet. Mm. Och så här. Men just den pojken, var det 3 år sedan som han kom fram till mig, så att han har massa idéer med sångmelodi i huvudet och du vet. Och jag sa till han det att, men då skaffa lite grejer till dig, får du det där. Han så blir en som jag, blir man ju knäpparnas liksom. Så att, och han är jätteduktig. Han har blivit på de här, gick så fort. Han hade det i sig, du vet. Mm. Så det, nu ska vi jobba ihop.
Faktiskt. Fan vad kul.
Ja, det är roligt. Som det kan bli.
Har han barn eller?
Nej.
Nej. Är det någonting du drömmer om och längtar efter, barnbarn?
Det har jag inte tänkt.
Nej, du känner dig en ung och stark.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men fan vad spännande. Hur är du som farsa annars? Kan man beskriva sig själv som farsa?
Alltså jag älskar ju mina barn över allt annat. Det var liksom, när Mark föddes så kom jag ihåg att helt plötsligt så försvann Alltså man tycker man det är lite avskådare. Man känner att det viktigaste är en själv ibland. Kan man vara lite, om man ska få lite egoistisk så här, så det försvann när barnen kom. Jag var inte det viktigaste i livet. Så däremot så har jag dåligt samvete för att jag inte kunnat vara hemma alltid. Jag har inte varit där. På grund av att man rest otroligt mycket och spelat så mycket. Så därför känns det väldigt kul att jobba med honom nu, till exempel Mark då. För vi kommer ju få väldigt mycket tid tillsammans.
Har han samma unika ton i rösten som du?
Han sjunger jättebra, men inte alls, inte samma röst. Det är lite mer Justin Bieber på något sätt.
Fan vad coolt. Ja. Det ser vi fram emot att höra.
Ja.
Nästa på den här associationsleklistan då är ja, det är så mycket bättre. Och jag tänker att här ska vi dröja kvar lite för att jag har ju följt så mycket bättre i jag såg väl första 10 åren i alla fall. Nu sista 2-3 åren har jag tyckt att det har varit lite utmjölkat och utvattnat och så här, och när det börjar komma artister som jag inte känner till, jag tycker att jag är väldigt bevandrad i svensk musik, så då blir jag lite så här, ja, men det kanske var droppen för mig personligen. Men din säsong tycker jag var väldigt bra. Och det var en version, en tolkning som du gjorde, som också blev din största den säsongen, har jag förstått det, alltså siffermässigt och så här, som jag tycker är, ja, men topp 3 bästa Så mycket bättre ögonblicken någonsin, tycker jag.
Ja, vad roligt.
Ja, men det är ju, du kommer ångra det här. Och den, jag skulle vilja höra lite, eftersom jag själv har lyssnat på den så otroligt mycket, den tolkningen, så vill jag höra lite hur du tänkte när den kom till, eftersom jag ska nörda ner mig lite nu personligt här. Kände ni när ni gjorde den tolkningen att det här blev jävligt bra, eller när ni när du framförde sen, kom det som en överraskning att just den flög så mycket? Förstår du vad jag menar?
Ja. Om man börjar med när man skulle välja låta då till, så var det ju någon som nämnde just det att Anders själv hade önskat att någon skulle tolka någonting från hans tid i det här punkbandet Monster. Och då kom det här förslaget upp. Så det kom egentligen inte från mig, förslaget just om denna låten. Jag var inne på en annan låt, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men vi bollade fram, jag jobbade mycket med Stefan Olsson som är kapellmästare i bandet här. Och så ringde han, så att vi har en låt här, den tror jag skulle passa bra. Och så fick jag ner en liten skiss på den och jag började skriva, översätta och tolka. Och jag fick hjälp av min fru och Staffan Hellstam runt, ja, så att, ja. Och där kände jag liksom, det här kan bli riktigt bra, kände jag. Den låg och det blev en väldigt fin text till den, tycker jag. Sen att den skulle flyga iväg så, jag vet att när jag hade samlat ihop alla låtarna och man hade gjort skisser på dem och man lyssnade igenom det, så var det den jag lyssnade på mest, för att det var den som jag kände. Men det vet man aldrig, att om den ska flyga iväg och bli någon kommersiell framgång eller sådär, en hit, det hade jag ingen aning om. Men jag kände mest för den låten, gjorde jag.
Skönt ändå att ditt omdöme liksom stämmer.
Det stämmer, ja. Ja.
Kör den när du kör live också?
Ja.
Du gör det?
Ja.
Fan, bra, då vet jag det.
Ja.
Om jag ska gå och se dig så vet jag det, att jag kan vänta med den.
Mig i ditt grepp, tusen skilda sätt. Den vill de höra.
Ja, gud. Nej, men både jag och min sambo har varit helt förälskade i den. Och nej, men jag tycker väl att det är när sånt händer, som i den låten, som Så mycket bättre kommer till sin fulla rätt. Alltså att man faktiskt liksom blir en tolkning som man bara fäster. Och det händer inte så ofta, tycker jag. Det har kanske hänt 5-6 gånger under de här åren där jag har känt att liksom, så här, fan, den här är det här.
Vad roligt att höra.
Ja. Så ta till dig.
Det blir så fint också med det, för jag tror att han var lite tagen och chockad över versionen, vad heter han, Money Brother där. Man såg på honom, om man tittar på klippet ser man på honom att han liksom, vad är det här liksom? Det blir så fint mellan oss där på något sätt.
Men hur var inspelningen annars då? Hur minns du Så mycket bättre inspelningen? Och, alltså, dels inspelningsdagarna och sen resultatet. Var du nöjd med vad du fick se? Eller, ja?
Det var ju rena julafton för mina sociala fobier och panikångest. Vet, att, jag kommer ihåg att varför tackar jag till det här? Liksom? Det, det var ju sån skogsångest.
Ja, varför tackar du jag då?
Ja, men du vet, det går inte liksom, du hade ångrat mig hela livet. Och jag är ju väldigt tacksam över att jag gjorde det. Men när man väl kom dit och träffade de här människorna, så var det ju, de var ju så, det var ju så, man kunde få vara där man var liksom. Man kände aldrig liksom att man behöver spela eller någonting sånt, utan vi blev en familj med en gång nästan, kan man säga. Och det gjorde att det blev väldigt roligt istället. Det var liksom, anspänningen kom ju, det var ju liksom alltid någonting man var nervös över hela tiden, men jag gillade verkligen de här människopersonerna och det här gänget, och det gjorde liksom att det blev glädjen att få vara med och träffa de här människorna och vara en ynnes liksom, det blev starkare, tror jag.
Det var du, Sabina Dumba, Kiki Danielsson, Money Brother, Erik Sade, Thomas Andersson, vi.
Och Ikona Pop.
Just det, just det. Har ni kontakt idag?
Jag har kontakt med några av dem. Thomas och jag, det var den enda jag kände. Det var ju också lite märkligt att, som jag hade träffat överhuvudtaget, var Thomas Andersson, vi. De andra hade aldrig träffat. Jag tror att jag sagt hej till Money Brother någon gång.
Coolt ändå alltså. Kul att få höra lite. När man har sett en säsong så är det kul att höra lite om hur det är bakom så här. Nästa ord på den här lilla leken då är under ytan.
Under ytan finns stora och små. Under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva.
Under ytan, då tänker jag på Svante Henriksson, denna underbara musiker som la det här fantastiska cellot på låten. Det var en fredag, min fru var gravid och jag skulle hem och han inte var med på och Danne Sundqvist, och han satt på lördagen eller på fredagkvällen där och la, han skulle lägga sitt pålägg då. Och han frågade mig hur jag ville ha det och jag förklarade lite grann hur jag tänkte liksom, och sen var det ju upp till han och Danne då. Och sen ringer Danne mig på söndagen. Och vi var lite sådär, Danne var lite, han var lite bekymrad över under ytan. Han hade inte fått den dit han ville. Det var någonting som skavde där. Man tyckte den var för sorgsen kanske eller sånt där. Men han ringde i alla fall mig sen. Uno sa, fy fan vad under ytan har blivit bra. Och den var ju bra innan cellot också. Men just den där lilla grejen gjorde ju att det lyfte. Så när jag kom upp där så kom jag ihåg, det var nästan som, ja, som om de hade tänt kandelabrar, du vet. Och de var helt andaktiga, både tekniken och Danne stod bara och bara väntade på att jag skulle få höra liksom. Och var bara, oh.
Och där visste ni ändå att det skulle bli någon slags hit i alla fall.
Ja, det kände man ju att den var så otroligt stark.
Fan vad häftigt då när man får till en sån grej och ändå kan känna det liksom.
Ja.
Men det måste ju, jag tänker att när man har varit verksam så länge som du har varit och släppt så mycket musik, då måste det ibland bli det motsatta, tänker jag, att man känner att
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fan, det här ska bli en hit och så blir det ingen hit också. Måste hända ibland.
Det händer också, ja.
Ja. Tråkigare.
Det är tråkigare.
Får man säga.
Ja, det är liksom... Och det kan vara också timing-grejer på sådana saker. Att det inte händer. Det är något annat som händer i musikvärlden just då som spökar till det. Men det har hänt några gånger där det gjort.
Nästa ord. Integritet.
Ja... Det är väl, då tänker jag på originalitet, liksom att man är den man är och kanske inte vill vända ut och in på sig för mycket.
Åldrande?
Ja, nog, det är nog nu senaste halvåret som jag börjar tänka på det.
Vad tänker du?
Att man börjar bli rynkig och liksom... Ja, rör du på dig och om du arbetar med någonting till exempel i trädgården eller lyfter grejer, ja, du vet, någonting, så kanske det verkar till någonstans. Sen går det inte över. Häng i liksom någon vecka eller något. Det gjorde du inte innan. Konstigt. Så att det, men annars så tänker jag inte så mycket på det. Jag inte. Men det är nu den senaste tiden som man... Det kan bero på det här med corona också.
Milstolpar.
Mina barn.
Offentligheten.
Något nödvändigt ont.
Nikotin.
Snus.
Hur mycket snusar du?
Ja, det... Det är väldigt, väldigt lite kan jag säga.
Jag tror du skulle säga att det tänker jag inte prata om.
Nej. Jo, men jag har snusat jättemycket. Men ändå aldrig sådär storsnusare. Nu för tiden så händer det att man köper någon dosa ibland. Framförallt när jag ska åka, köra bil och sånt, så man ska åka längre sträckor, så blir man piggare. En kaffe och en snus.
Sig?
Det var länge sedan. Jag feströkte lite grann.
Pengar?
Det börjar bli ont om det nu. Nej, men det är ingen drivkraft så. Jag vill ha så jag klarar mig så. Så känns jag alltid tänkt.
Och sista ordet då på den här lilla associationsleken är drömmar/framtid.
Alltså jag har inte så mycket drömmar egentligen. Försöker leva i nuet och gnaga på.
Har du någon svensk artist eller producent som du verkligen, verkligen vill jobba med någon gång?
Kjellback.
Fint. Bra svar ändå. Ja. Gick väl bra den här leken, eller hur?
Det gick jättebra.
Ja, kanon. Du, nu ska vi hoppa på ett lite snabbare segment som vi kallar snabbfrågor helt enkelt. Och ja, vi kör. Paradrätt.
Husmanskost.
Vad missbrukar du?
Kaffe.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min blyghet.
Ångesttrigger.
Stress.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Ja, det gäller när det snickar och sånt.
Ja. Du tror att du är lite mer händig än vad du är. Det är ganska kul. Ja. Älskling, jag fixar den här byrån.
Jag fixar den här byrån. Så. Men vad har du gjort? Det blir fel. Nej, det kan inte bli. Jo då.
Det är roligt. När grät du senast?
Föregår, tror jag.
Mm-hmm. Vad hände då?
Jag läste om han Floyd där. Och jag såg det där klippet.
Ja, fy fan.
En gång.
Ja, en gång för mycket.
Ja.
Vad lägger du mest pengar på?
Teknikprylar, datorer och sånt kanske.
När sa du förlåt senast?
Någon vecka sen kanske.
Vad oroar du dig för mest?
Barna kanske.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Ja, det är en skönning.
Ja. Och sista snabbfrågan då. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Den här serien, vad heter den?
Game of Thrones.
Ja, den... Nej, den fattar jag inte.
Nej, den, inte jag heller.
Nej. Ändå gillar jag fantasy, Sagan om ringen och sånt. Och,
du har försökt att se Game of Thrones, eller?
Ja, det har jag gjort. Det gick inte.
Nej. Men det är befriande att det finns folk som faktiskt kan säga så. För det känns som att det är vedertaget att man ska älska den. Liksom.
Ja.
Och jag fattar inte heller grejen med den serien.
Nej, riktigt. Jag har aldrig kommit in i den.
Nej. Mm. Nej, då slår vi ett slag för att inte fatta Game of Thrones då.
Absolut.
Våga inte fatta Game of Thrones.
Ja.
Det är vår rörelse här.
Ja. Tryck upp en t-shirt.
Ja, precis. Ny merch på spelningarna.
Ja, just det.
Ja, avslutningsvis så ska vi damma av 6 stycken lyssnar-mail, eller man kan säga DMs på Instagram är det snarare.
Mm.
Folk som har hört av sig med lite frågor här. Fråga nummer 1 lyder: hej Uno, du har ju ett sånt otroligt speciellt ID i din röst. Har du funderat på att göra reklam någon gång? För det är väl de mest speciella rösterna som man ofta hör i olika reklamer i TV och radio.
Då måste man ju sjunga för att det ska bli... Om jag pratar så låter man ju som vem som helst.
Det kanske inte personen vet, menar jag. De kanske tror att du pratar likadant som du sjunger.
Ja. Nej, men det har jag inte funderat på att göra. Jag gjorde ju reklam, har man gjort det, alltså, Vågorna var ju till exempel med i Pripps blå reklamen. Vågorna gungar mig, under
var himmel seglar jag. Och då, du gick ändå lite i bräschen. Det var tidigt med reklam, får man säga då.
Ja, det var det. Ja, det var det. Det var ju, var det Ledin, Tommy Nilsson innan, va?
Ja.
Sen kom den, eller om Stefan Andersson gjorde något.
Minns du hur mycket betalt du fick för den grejen?
Det minns jag.
Ja. Vill du säga det?
Nej.
Fan, vad är det med kändisar och pengar att aldrig svara? Det är så jävla trist alltså. Jag
kan ta den här.
Säg inte att du tar den när kameran är av, för då kommer mina lyssnare bli tokiga. För varje gång jag säger, vi kan snacka om det sen, då får jag säga 5 arga mejl från folk som bara: du är så jävla elak.
Nej, men jag kommer inte säga det.
Det kommer du göra ändå.
Men
precis, vi snackar sen. Sorry lyssnarna. Lyssnar mail nummer 2. Uno, om du fick sätta ihop ett eget special Så mycket bättre, du med 6 andra artister, och du får spåna helt fritt nu, vilka skulle det då vara? Vilka som helst att tolka, med andra ord.
Mauro. Oj, trevligt att tolka. Ta sådana som jag växt upp med, liksom, litegrann. Staffan Hellstam. Nu har de ju varit med, vissa av dem också. Eva Dahlgren till exempel. Lisa Nilsson. Allt sånt som jag växte upp med, kan säga, eller som var lite samma andras barn. Det har varit kul att få ihop.
Mauro Scocco, Staffan Hellstrand, Eva Dahlgren, Lisa Nilsson. 2 till ska du ha nu.
Marie Fredriksson, nu finns hon inte med tyvärr.
Men det får du säga, det är okej.
Okay. Gessle, det har varit kul.
Ja. Vilken är den bästa Gessle-låten?
Jag tycker hans soloplatta där, Här kommer alla känslorna.
Och, Massarin.
Ja, den plattan tycker jag är fantastisk.
Ja, otrolig.
Ja.
Otrolig får man säga.
Ja.
Sålde väl också 400 000 ex eller något sånt. Nej, men den var otrolig.
Men
det känns ändå, alltså, just den plattan. Jag är ju inbiten Gessle-lyssnare, och det känns som att han har försökt att återupprepa den plattan med många svenska plattor efter, och det har inte blivit lika bra. Men just Massarin är ju liksom 5+. Varenda spår är hur bra som helst. Det är popklass rakt igenom. Får man igenom den gode Per Gessle. Nu kommer PR-kvinnan som vi pratade om förut. Helen kommer in. Vi är klara om 2 minuter. Ja, men nu får du vara med lite. Hon gav tummen upp.
Ja, bra.
Lyssnarfråga nummer 4. Hade du ställt upp i Så mycket bättre om du var ekonomiskt oberoende?
Jag tror det, faktiskt. Och ren nyfikenhet.
Bra fråga ändå.
Ja, det är en jättebra fråga.
Framförallt är det någon som är lite skygg som dig.
Nu är det som har jag aldrig varit ekonomiskt oberoende, så jag vet inte hur jag skulle ställa mig till det. Men det är viktigt att man jobbar. Det är viktigt att man utsätter sig för saker som man kanske egentligen inte vågar. Det är också ett bra sätt att hantera panikångest och sociala fobier. Utsätta sig för det.
Ja, det är väl oftast det handlar om, va?
Ja.
Med fobier.
Ja.
För att gå mot det liksom. Mail nummer 5. Berätta om din lilla sväng med Tommy Nilsson och Patrik Isaksson. Tommy verkar ju vara reko, men Patrik verkar inte helt lätt. Var det kul? Drog ni jämnt hela tiden, och har ni kontakt idag?
Ja, Patrik och jag har ju kontakt. Han är underbar, härlig människa och energifylld. Vi hade faktiskt väldigt roligt. Det var en framförallt första, vi gjorde ju två somrar där tillsammans. Framförallt första var, tycker jag, var magisk. Andra så blev det lite mer, ja, en liten upprepning på den sommaren, kan man säga. Då hade man, då visste man liksom. Men det blev väldigt massa hits. Alltså både Tommy och Patrik har några stycken. Och så med mina också. Så att det var så skönt. Publiken kunde ju sjunga med varenda låt. Mm. Det var verkligen en sånt, det var faktiskt väldigt roligt. Mm.
Det blir som ett lite, någon slags Diggiloo nästan, fast lite kreddigare då. No offense, Diggiloo-turnén. Okej, sista lyssnarmailet och poddens sista fråga. Berätta om när den gamla rapartisten Blues samplade dig och använde Under ytan-refrängen. Till er som jag skrivit på, jag vet att ni lyssnar. Under ytan, är vi alla små. Under ytan, den som känner bör förstå. Att det var väl ingen sampling, du sjöng väl in den där, eller hur var det?
De ville jag skulle sjunga på den. Då ringde jag upp han som höll i hela den här apparaten. Jag tror det var trummisen i Kaipa. Vad heter han nu igen? Som höll i det. Ja, i alla fall. Då sa jag att min röst behövs inte, för de sjöng så svinbra, de här snabbarna som till hans rap där. Och jag tyckte det var en så otroligt bra version, så jag ville inte liksom, behövs inte. Jag blev bara väldigt glad. Det var ju samma veva som jag gjorde Ken Ring. Jag sjöng ju på hans mamma där.
Just det. Hela mitt liv har byggts upp av min mamma. Det var hans genombrottslåt ju.
Ja, det var det väl.
Brottarhit.
Ja.
Ja. Fan, den har dykt upp lite överallt genom året, din röst.
Ja, den har gjort det. Det har varit lite olika sammanhang.
Ja. Du, vi är klara.
Tack så jättemycket.
Hur känns det?
Det känns härligt, skönt.
Ja. Ja, vad kul. Jag är också supernöjd.
Du är duktig.
Vad glad jag blir. Och du är med på det du gör.
Ja.
Ja. Så vad härligt. Ömsesidig respekt. Mm. Tack för idag, och missa inte Unos nya singel. Och missa inte hans briljanta tolkning av Money Brother i Så mycket bättre. Om ni mot förmodan har missat den. Tack för idag.
Tack.
Hej då.
Hej då.